Största som har hänt. Och vi ska snart be och prisa honom i bönen för det han har gjort. Jag tänkte jag skulle ägna några tankar åt det vi firade, kanske lite speciellt förra gången, men som står i centrum alla gånger vi möts. Jesu död för syndares frälsning och hans uppståndelse ifrån de döda som konung och herre, insatt på faderns högra sida i helheten i all evighet. Det är ett tacksamt ämne. Det är ett ämne som vi älskar. Det finns ingenting som griper våra hjärtan så mycket som det. Det ser jag på er, ni nickar och ni instämmer. För det är det viktigaste som har hänt i historien. Och det är det viktigaste som har hänt i våra liv. Och det är en enorm transaktion som äger rum där på Golgata kors. Det gör säkert stora transaktioner nu också. Med alla möjliga ekonomiska omstruktureringar och vad det nu är som är på gång med eurodollar och storföretag som säljer och går ihop och världen globaliseras och förenas till ett enda stort antikristligt system. Både politiskt, ekonomiskt och religiöst verkar det också som. Precis som skrifterna har förutsagt. Men hur stora transaktioner som än äger rum så finns det ingen större transaktion i en modern tid som motsvarar det som skedde på Golgata kors. Jag läste någonstans att den dyrbaraste tavla som har sålts någonsin såldes 2014 i USA för 1,4 miljarder kronor. Tänker på, betala så fruktansvärt mycket för en tavla. Det blir en stor transaktion det, när de pengarna ska in. Men det står om Jesus i Jesaja 53. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. All vår skuld lade Herren på honom. Generationers skuld, överträdelser, missgärningar. Allt det som hade skett av förbrytelser mot Guds heliga lag och Guds heliga person. Det lades på honom. Han räknades som skyldig. Han ställdes som skyldig, ställdes ansvarig för hela den återlösta skarans synder och felsteg. Han betraktades och behandlades som skyldig till allt vad vi har gjort. Allt vad vi har ställt till med. Han fördes in under Guds mörkaste morgon. Under hans dånande, virvlande misshag. Han ställdes under Guds vrede för din och min skull. Och han bar straffet. Han bar det tåligt. Och han bar det ända till slutet. Och han avslutar med att säga: det är fullbordat. Halleluja. Vilken underbar Jesus vi har. Där skedde tidernas, historiens och andevärldens största transaktion. Han tar våra synder, det sämsta vi äger. Och ger oss sitt bästa till evig tid. Och han kommer triumferande ut ur graven. Med hela sitt väsen som ett evigt kvitto på att transaktionen har gått igenom. Vreden är avvänd, priset är betalt, segern är vunnen, allt är sonat till sista öret. Halleluja! Ära vår hans underbara namn. Nu ska vi lyssna på en text som handlar om denna segrande dag och kvitteringen blev klar. Ska vi stå upp och läsa ifrån Matteus 28 och vers 5. Dels för att vi kan känna den där högtidlighet när vi läser Guds ord, men också för att vi ska få kanske lite rörelse i kroppen. Det går säkert att kombinera. Respekt för ordet och lite rörelse i knäna. Matteus 28, vers 5. Men ängeln sa det till kvinnorna. Vi befinner oss alltså vid den tomma graven i Jerusalem. Var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går för er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det. Så långt läsning av Guds ord. Vi säger ett amen till det. Varsågod och sitt. Herre, vi ber att du nu ska förbarma dig över oss och mest över mig. Att du ska se till att jag är stoff och att jag inte förmår någonting i mig själv. Och utan dig kan vi ingenting göra. Nu ber vi att du skulle drabba oss med uppenbarelsens och visdomens ande så vi får en rätt kunskap om dig. Låt oss få se in i din härlighet. Låt oss få se härligheten stråla fram ifrån evangeliet. om Kristus. Låt oss få drabbas än en gång av den där evangeliska urkraften som sätter våra hjärtan i rörelse på vägen mot himlen. Jag ber Herre att det här ska få bli en kväll då uppståndelsens härlighet, uppståndelsens verklighet och uppståndelsens kraft ska få beröra oss var och en. Du vet om det finns någon som fortfarande ligger död i sina överträdelser och synder. Tack att du kan föda på nytt i kraft av Jesu uppståndelse från de döda. Tack att du kan göra allting nytt ikväll för någon som inte äger livet. Att lära känna dig, att känna dig i evigt liv. Och vi vill verkligen att du ska vara hos oss nu, levande. Herre, jag böjer mig inför dig och erkänner att det är bara du som är värd att nämnas. Det är bara du som får ta uppmärksamhet. Du ska ockupera hela synfältet och dina ord är de enda som är viktiga. Så hjälp oss ikväll nu. Hjälp oss Herre med din ande att höra vad du säger till ditt eget folk. Tack att du vårdar oss som en god herde som vi hörde Kjell sjunga om. Du tar hand om både får och lamm. I Jesu namn ber vi. Amen. Det är ju härligt med uppståndelsen. Jag nämnde det igår att när jag gick på officersskolan då, utbildade mig på äldre dag, så hette vår årsring faktiskt uppståndelsens förkunnare. Så det förpliktar ju då att man ska kunna förkunna uppståndelsen. Och det är inte så svårt. Det är ett hedersuppdrag för vi står tillsammans med änglar. Det var änglarna som först förkunnade. Han är inte här. Han har uppstått så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Det finns mycket intressant i det där. Så som han har sagt. Jesu uppståndelse var ju förutsagd. Faktiskt inte bara av honom själv under jordevandringen. Utan också i gamla testamentet. Om jag skulle säga, kan du hitta försoningen och Jesu offer i gamla testamentet, då skulle många av er kunna komma med många goda förslag. För vi är van att tänka på gammaltestamentliga förutsägelser om Jesus, hans liv och hans död på Golgata. Men skulle jag säga, kom med ett gammaltestamentligt ord om hans uppståndelse, då skulle det kanske bli lite tankeverksamhet först. Sen skulle det säkert komma, det är jag övertygad om, för ni är väl ett läsarfolk. Men faktum är att Jesus själv introducerar den här tanken mycket, mycket starkt. Att hans uppståndelse var förutsagd i de gammaltestamentliga skrifterna. Och därför var det ytterligare ett av dessa mäktiga bevis på att han var den som ordet hade förutsagt att han skulle vara. Det är nästan en otrolig rad av gammaltestamentliga profetior som går i uppfyllelse i mannen från Nazaret. Underbara Jesus, skrifternas Jesus. Han visar att allt som är sagt är sant. Han bekräftar också Bibelns tillförlitlighet. Den är liksom korrekt, inte bara sådär i allmänhet, utan i minsta detalj. Till och med var han skulle födas, i vilken stad och var han skulle börja sin verksamhet i hedningarnas Galileen. Allt var förutsagt, och så också hans uppståndelse. Så Lukas 24 och 44, Emmausvandrarna får ju höra de här orden. Detta är vad jag sade till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Ja, halleluja. Och han sa till dem, det står skrivet, lägg märke till detta, att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Amen. Så det är hans egen livliga övertygelse om att han själv har skrivit det i gamla testamentet. För det var ju hans ande som var med och inspirerade och andades ut skrifterna. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Så Jesus hävdar att hans uppståndelse finns förutsagd i gamla testamentet. Och Petrus, han vet om det. För i sin pingstpredikan så predikar han så här i Apostlagärningarna 2:31. I förväg såg konung David Messias uppståndelse och sade, han ska inte lämnas åt dödsriket och hans kropp ska inte se förgängelsen. Konung David har profeterat om Jesu uppståndelse från de döda. Och det har han gjort i psalm 16 och vers 10 där det står: du lämnar inte min själ åt dödsriket, du låter inte din helige se förgängelsen. Och Petrus bevisar att det kan inte handla om David, för han är död och begraven. Och han säger till och med att hans grav finns ännu bland oss. Men det finns en annan som kom, och han skulle inte lämnas åt dödsriket, och hans kropp skulle inte se förgängelsen. För det skulle bara gå 3 dagar, då skulle han stå där igen, livslevande bland dem. Men de allra flesta som tänker på uppståndelsen i Gamla testamentet tror jag tänker på hela profeten Jona bok. För faktum är att Jesus säger i Matteus 12:40: för liksom Jona var i den stora fiskens buk. Jesus trodde på Jona han. I 3 dagar, alltså trodde att han hade funnits, menar jag. Kanske trodde på honom på det viset, men ja, ni förstår. Liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Så han såg att i Jonas profetia så fanns förutsägelsen om hans egen uppståndelse. Han är inte här, han har uppstått så som han har sagt. Så uppståndelsen bevisar att det blir som Gud har sagt. Även när det verkar orimligt. För det är lite orimligt att man ligger död i 3 dagar och sen vaknar upp till en oförgänglig gestalt i en uppståndelsekropp. För att aldrig dö igen. Han lever, ja han lever, han ska aldrig dö igen. Han är inte här. Jag undrar om det var roligt för änglarna att få säga det. Jag vet inte hur de kände det, om de känner på det viset som vi gör. Han är inte här. Det var liksom en rolig mening att få säga. Holopo heter det på hebreiska. Han är inte här. Han har uppstått så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Han är inte här. Ni letar på fel ställe. Det där är intressant, hörni. Jesus låter sig inte finnas var som helst och hur som helst, på mänskliga villkor, på vilka villkor som helst. Det finns faktiskt sällskap och miljöer där han inte låter sig finnas. Bibeln säger: sök Herren medan han låter sig finnas. Och jag tror inte vi gör våld på andemeningen om vi också säger: sök Herren där han låter sig finnas. Om man tänker sig att man ska leta upp honom bara i allmänna raden av kända personligheter genom historien, då är han inte där. Tänker du bara på religionsstiftare och filosofer, ja då är han inte där. Tänker du bara på de stora världsreligionernas traditioner, han är inte där. Går du till den egna fromhetens ansträngningar och egen rättfärdighetens präktiga förtjänster, då är han då rakt inte där. Letar du i New Age så är han inte där. Letar du i horoskopen, han är inte där. I yoga och transcendental meditation, han är inte där. Han är inte här, säger änglarna. I mystikernas rökelsebedövande fantasier, han är inte där. Tänker du bara en religiös organisation, bara en kyrksal, så är han inte där heller. I och av sig själv är varje kyrka lika tom och död som graven i Jerusalem, om den inte fylls med liv. Varför är han inte där? Jo, för den levande vill inte dela sitt folk med det som är dött. Varför söker ni den levande bland de döda? Han lever och han vandrar i de levandes land. Ja, den som vill vara världens vän, han blir Guds ovän. Sök inte där. Kan du höra änglarnas ord? Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Vill du möta Jesus och vill du få möta Jesus, så ska du aldrig söka i det döda. Då ska du inte söka den döde, för han är inte död. Han lever och han vandrar i de levandes land. Han har uppstått. Vi söker inte en död frälsare. Vi söker inte en död historisk gestalt. Vi söker en levande. Och där han låter sig finnas, där möter vi honom. Men var är då den plats där han låter sig finnas? Var finner vi den uppståndne? Ja, det är ganska enkelt uttryckt. Vi finner honom i tron. i trons levande liv, i tron på den uppståndne, i tron på den levande Jesus, där möter du honom. Och då låter han sig finnas överallt, till och med i Visjöfors. Så där är han, mina damer och herrar, i Visjöfors och på alla andra platser där man söker honom i tron, i den rena tron som inte delar honom med döda ting, som inte försöker dela upp honom och placera honom tillsammans med reliker och annat bröte. I Romarbrevet 10:6 så står det så härligt: fråga inte i ditt hjärta vem ska stiga upp till himlen, alltså för att hämta ner Kristus, eller vem ska stiga ner i avgrunden, alltså för att hämta upp Kristus från de döda. Nej, vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Där låter han sig finnas i århundraden, över alla kontinenter och i alla väderlekar. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: ingen som tror på honom ska stå där med skam. Halleluja! Den levande, förstår ni, den hittar vi inte bland i den gudlösa civilisationens dödsdans, bland lustarnas och underhållningens gravar. Nej, den levande hittar vi inte i den döda religionens vitmenade grifter. Den levande möter vi genom den levande tron, i det levande livet, i det nya livet, i uppståndelsens kraft. Där är han. Du behöver inga särskilda sinnesstämningar, ingen vibrerande musik, inga ceremonier, inga ritualer, inga formler, inga hyperhöga gnostiska tankar. Den uppståndne lever och han vandrar ibland de levande. Han låter sig finnas överallt av var och en som tror. Oh, så tillgänglig han är för den som söker honom i tron. Han är där omedelbart. Och det kan ske ett omedelbart möte mellan dig och Jesus ikväll, om du vill närma dig honom i tron. Det är varken i Jerusalem eller på något annat berg vi ska tillbe. Den tid är här då alla sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. För Jesus lever. Den levande tron på den levande Jesus är det instrument med vilken Kristus låter sig gripas och fångas och erövras. Jag vågar säga det. Med hjärtats tro finner du honom. Med hjärtats tron blir han din. Och med den levande tron så går du in i ett liv som aldrig dör tillsammans med honom. Så sträck dig fram i tro och lägg beslag på din frälsare. Och gör honom till din. Han älskar att bli erövrad i tron som frälsare och herre i det folk han har dött för. Halleluja! Söker du den levande, söker du honom i det levande ordet, och finner du honom omedelbart. Söker honom i levande äkta bön, ja, då är han där. Halleluja! Och detta är det eviga livet, säger Johannes i kapitel 17, vers 3. Att de känner dig, den enda sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Han är inte här bland gravarna i köttets katakomber. Han har uppstått, så som han har sagt. Det här är viktigt, hörni, att vi inte vänder oss till det döda för att möta den levande. Halleluja! Han är inte här. Han har uppstått. Det är ett oerhört påstående. Han har inte bara blivit uppväckt. Vi vet ju att det fanns sådana som blev uppväckta både på gammaltestamentlig tid och i nytestamentlig tid. Men de dog ju igen, om man får säga precis som det var. För så var det ju. Lazarus levde ju ett tag, men så dog han då. Och de andra också. Men det här var unikt. För här var inte bara någon som blev uppväckt, utan någon som uppstod för att aldrig dö igen. Och därför kallas han för förstlingen av de uppståndna från de döda. Han har uppstått. Vad betyder det? Vad betyder det? Ja, vi har egentligen ingen rätt att själva bestämma vad detta betyder. Det gör man i tv och radio. liksom, vad betyder det för mig och vad betyder det, det är symboliskt, det är poetiskt och så vidare. Och ett tok och ett trams. Det är vår sak att i tron konstatera de fakta som Gud låter oss få i skriften och den tolkning som Gud ger av händelserna i sitt ord. I många uttalanden får vi höra vad uppståndelsen betyder för den och för den och för den. Och det kan väl vara fint. Men med all respekt så är jag inte i första hand intresserad av vad uppståndelsen betyder för dig. Och jag hoppas att du inte är intresserad av vad den betyder för mig heller. Jag vill veta vad den betyder för Gud. Och jag vill veta vilken betydelse Gud säger att uppståndelsen har. Och vilken betydelse Gud säger att uppståndelsen ska ha i våra liv. Så låt oss titta lite på det där helt kort. Vad betydde uppståndelsen för Jesus? Det är kanske en fråga som vi inte ställer oss så mycket. För vi är så vana att rikta allting mot oss på en gång. Ja, i Romarbrevet 1 och 3 kan vi läsa om det. Evangeliet handlar om hans son som till sin mänskliga natur är född av Davids ätt och som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son. Hur då? Efter uppståndelsen från de döda. Jesus Kristus, vår Herre. Här har vi det. Uppståndelsen bekräftar att Jesus var den unika person som han var. Och det unika verk som han skulle komma att utföra. Han gjorde enorma påståenden, Jesus. Eller hur? Han påstod sig vara Guds son. Och han påstod sig vara jämlik med Gud. Han påstod att han var vad ingen annan människa kan vara. Gud i människogestalt. Den som har sett mig har sett fadern. Johannes 14:9. Han påstod att hans tjänst hade gudomlig makt och auktoritet. Han sa sig kunna ge och hålla tillbaka evigt liv. Han sa att sonen skulle tala och gravarna skulle ge igen de döda. Det är väldiga påståenden, hörni. Han sa att han skulle sitta som domare på den yttersta dagen. Och plötsligt ser vi honom i den sista delen av Matteus 27, Lukas 15, Markus 15, Lukas 23 och Johannes 19. Med sitt huvud böjt i döden. Och dödens gråbleka ansikte har blivit hans del. Han dör i totalt armod och i total svaghet. Och det intressanta är att alla de påståenden han har gjort om sin person och sin verksamhet kan, trots allt det han utfört under sitt liv, förpassas till det löjeväckande om han fortsätter att vara fången i dödens makt och kedjor. Det var skälvande sekunder. Det var en spänning i historien utan motstycke i hela tillvaron i Jerusalem de där timmarna. Men Paulus säger att det som bevisar att han är Guds son är hans uppståndelse. När döden inte längre kan behålla honom. Utan han spränger dödens portar. Och han förverkligar det som han har sagt. Jag har makt att lägga ner mitt liv och makt att ta det tillbaka. Halleluja. Detta blev beviset för hans unika person. Och den som vill betvivla hans identitet, om du finns här ikväll, måste först försöka göra sig av med hans uppståndelse från de döda. Lycka till! För det andra, uppståndelsen innebar också för Jesus inte bara ett bevis för att han var den han var och att hans verk var genuint av Gud, utan också en övergång från hans ställning i förödmjukelse till hans tillstånd av upphöjdhet och härlighet. Vi kan ju läsa om det här kanske allra tydligast i Filipperbrevet 2. Välkända ord som ni har hört många gånger, många av er. Det står ju naturligtvis så här. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Här ser vi hur han kommer från eviga fröjder
Han lämnar sin tron av kristall, sin ära i ljusets palatser och läggs på strå i ett stall. Hans förödmjukelse har börjat. Vi läser vidare. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Här har du den absoluta bottennoteringen av hans förödmjukelse. Men här träder någonting in. Det är visserligen underförstått, men vi förstår vad som har hänt. Han har uppstått ifrån de döda. Och vers 9. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Det är alltså uppståndelsen ifrån de döda som är den stora vändpunkten från förödmjukelse till ära och härlighet. Detta sker som den stora vändpunkten i Jesu personliga roll i frälsningshistorien. Och nu sitter han på Guds högra sida och väntar på att alla hans fiender ska bli lagda honom till en fotapall. Han sitter som medlare och förmedlare och förebedjare på majestätets högra sida. Han är herre och han regerar med förfärande och befriande makt över allt och över alla. Alltså det första vi kan säga. Vad betydde uppståndelsen för Jesus? För det första, ett bevis för hans person och hans verk samt startpunkten för hans upphöjelse till härlighet på tronen. Han är värd ett halleluja och ett amen för det. För det andra, vad betydde uppståndelsen för hans folk? Det skulle väl kunna vara intressant, för de är väl representerade här ikväll. Kom ihåg en sak, man kan aldrig skilja Jesu verk från det folk för vilka han kom att fullborda det. Han gör det tätt förknippat med sitt eget folk. Han gör det i en nitälskande, brinnande kärlek. En frälsares omsorg om sina egna. Herren själv sa i Johannes 6:38. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och lyssna, detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min fars vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det är väl inte svårt att begripa. Det är mycket enkel logik. Se sonen, tro på honom och du har det eviga livet. Det betyder syndernas förlåtelse. Halleluja! Herren var ständigt medveten när han gick på jorden att ett folk hade blivit honom given. Han bar sitt folk i sitt hjärta. Jag tycker så gripande när det står i Johannes evangeliet. Han älskade det sina och han älskade dem in i det sista. Sån är frälsarens kärlek. Han som är den gode herden som gav sitt liv för fåren. Han var medveten om sitt folk. Han var medveten om ett folk för vilket han hade kommit ner från himlen för att gå till korset. Ett folk för vilket han skulle uppstå från de döda. Ett folk för vilket han skulle bli upphöjd till faderns högra sida. Ett folk för vilket han skulle be och mana gott till som står hemma i härligheten. Han hade sitt folk i sitt hjärta under dessa skälvande minuter, under dessa ödesmättade timmar. Vad betyder uppståndelsen för hans folk? Ja, för det första, att han ger dem fullkomlig rättfärdiggörelse. Rom får ursäkta, men den evangeliska tron är att Jesus ger sitt folks fullkomlig rättfärdiggörelse i ett enda nu när han omvänder dem till tro. Lika säkert som att uppståndelsen var ett bevis på Jesu person och ett bevis på sanningshalten i hans ord, finner vi uttryckligen i Bibeln ordet om att han uppväcktes för att vi skulle äga en evig rättfärdighet. Han klär oss i sin egen rättfärdighet, så kom inte dragande med din egen. Den är så ful. Jesaja beskriver den som en smutsig klädnad. Lortig tvätt stod det i en sån där modern översättning. skitiga kalsonger kanske man skulle säga. Ja, man får säga sådana ord om egen rättfärdigheten. För den stinker. Jesus, det du gjorde på korset var säkert bra, men jag tänkte jag kanske kan få kompensera med lite eget. Bevara oss väl. Lägg bort allt det där. Och låt Kristi rättfärdighet få bli ditt allt. Han uppväcktes för att vi skulle äga en evig rättfärdighet. Och det står i Romarbrevet 4:23. Men dessa ord räknades honom till rättfärdighet. Skrevs inte bara för hans skull, utan även för vår skull. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från de döda. Tron på den Jesus som har dött för våra synder. Tron på den Jesus som uppstod ifrån de döda ger dig fullkomlig rättfärdighet. Det vita linnet är de heligas rättfärdighet. Given av bara nåd. Den fria gåvan. Rättfärdighetens fria gåva. Den Jesus på grund av Jesus och vad han hade gjort. Han som utlämnades för våra synders skull. Och nu kommer det. Och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Så alla de här självrättfärdighetsrörelserna är ett direkt angrepp på Jesu uppståndelse från de döda. Nu kan jag se en gammal bibellärare framför mig. Det är lite kanske skumt i rummet. Höstmörket har fallit. Det luktar lite multna löv och han sitter och skriver vid sitt skrivbord. Han heter Charles Hodge och han var en av historiens absolut mest betydelsefulla bibelkommentatorer. Han sitter och skriver i ljuset av ett vaxljus och med en fjäderpenna. Och så skriver han sin kommentar om den här versen. Och den är så gripande så jag vill läsa den innan till. Klargörande, enkel, evangelisk. Och gosse var protestantisk. Halleluja. Jesu uppståndelse, skriver han, var helt nödvändig. För det första som ett bevis eller ett kvitto på att hans död blivit accepterad som en lösen för vår synd. Han doppar i bläcket. Hade han inte uppstått skulle det stått klart att han inte var den han påstod sig vara och vi skulle vara kvar i våra synder. 1 Korinthierbrevet 15:17. Och kvar under fördömelsen. Lösensumman hade fått avslag istället för att bli offentligt accepterad. Han skriver vidare. Och för det andra, för att kunna säkra och förlösa den fortsatta effekten av sitt offer, uppstod han från de döda och uppsteg till himmelen för att träda fram inför Fadern för vår skull. Han väntar lite och funderar. Guds ande vilar mäktigt över den lilla skrivkammaren. Han skriver. Han sitter där på Gud Faderns högra sida för att i all framtid vädja och mana gott för sitt folk i sin förbön. Och genom detta försäkrar han dem tillämpningen av hans återlösning. Han doppar i bläcket. Med en död frälsare, en frälsare över vilken döden hade triumferat och hade tillfångatagit, hade vår rättfärdiggörelse varit för evigt omöjlig. Han fortsätter. Liksom det var nödvändigt för överste prästen i gamla förbundet att inte bara offra offret på altaret utan sedan bära dess blod in i det allra heligaste och bestänka nådastolen med det, så var det nödvändigt för vår överste präst att själv lida och sedan gå in i själva himlen för att bära fram sin rättfärdighet inför Gud för att vi skulle bli oskyldig förklarade. Därför slutar han, både som ett bevis på att offret var godtaget för vår skull och som ett nödvändigt steg för att kunna tillämpa det, har han vunnit genom sitt offer. Det han har vunnit genom sitt offer var Kristi uppståndelse, absolut nödvändig för vår rättfärdiggörelse.
Amen.
Ja. Det är mäktigt. Det är liksom teologi på folkets språk. glasklara ord som förvandlade en hel värld försänkt i vidskepelse, okkultism och inbildningar. Så, vad betyder Jesu uppståndelse från de döda? Rättfärdiggörelse för hans eget folk. Och därför står du iklädd skinande vitt linne idag och kan prisa Gud för lammets blod. Och för det andra och det sista. Uppståndelsen försäkrar Guds folk om en framtid. Nämligen en likadan uppståndelse från de döda.
Halleluja.
Halleluja. Första Korinthierbrevet 15 och 20. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska vi också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen, och därefter när han kommer, det som tillhör honom. Men då måste jag ju gratulera er. Ni sitter ju här. Det betyder att ni ska få uppleva, vi ska få uppleva en uppståndelse som korresponderar med Jesu uppståndelse från de döda. Så fortsätter aposteln. Jag är så ivrig av det här så jag beter mig så underligt, men ni får ursäkta. I vers 50. Men det säger jag bröder, kött och blod kan inte ärva Guds rike. Och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga. Tack och lov att vi inte behöver dra med oss det här till himlen. Det här tältet vi går och drar på. Det är för knaggligt och knotigt. Det är för krokigt och kravligt. Utan står så här: se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta döda kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga kläts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet: döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Halleluja. Jesu uppståndelse från de döda försäkrar Guds folk om en underbar framtid. Utan sjukdom, utan lidande, utan smärta, utan tårar, utan förluster, utan krämpor, utan ångest, utan depression, utan hela den här känslan av meningslöshet. Ett underbart liv i en underbar gestalt som Jesus har gett oss genom sin uppståndelse från de döda. Jag tycker om de där två sista verserna. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Det är nästan lite retsamt. Det finns något hånfullt, och menar jag på ett mycket positivt och heligt sätt, i Jesu uppståndelse från de döda. Det liksom bara sker rakt i ansiktet på dödens makter. Rakt i ansiktet på honom som hade döden i sitt våld. För han kom för att göra djävulens makt om intet och slita sönder hans makt. Halleluja. Vi tillhör den levande frälsaren. Han har tillförsäkrat oss liv och liv i överflöd. Han har tillförsäkrat oss evigt liv genom sin uppståndelse från de döda. Ni förstår väl att det är lite uppståndelse i bönhusen ibland. När den uppståndne är mitt ibland oss. Det är något som inte stämmer när vi går i dödens tecken och drar bena efter oss och hänger med huvudet som sävstrån jämt. Ibland kan man vara sorgsen och det kan behövas sådär. Men då och då, hör ni, så måste det uppståndelseliv vi äger i Jesus få bryta igenom. För samma oerhörda kraft som han lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda, har han låtit verka i oss för att få loss oss ur den andliga döden. Vi är levande jorda med Kristus, och vi är satta tillsammans med honom på faderns högra sida. Det är en märklig bibelvers, men den står där. Halleluja. Hans seger blev vår. Sejern är vår, sejern är vår. Vi har sejret, sejern är vår. Alla Guds barn som bildligt talat gick med honom i döden på korset, och som steg ut tillsammans med honom ur den öppna graven, ska då på den sista dagen uppväckas till liv i sina uppståndelsekroppar. Det där låter nästan för häftigt för att vara sant. Ja, men hör vad aposteln säger då i Filipperbrevet 3:20. Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för att han har makt att lägga allting under sig. Så Kristi tomma grav är en garanti för detta i ditt liv, du som sitter här. Och en del av er kanske ser mer ut att behöva en uppståndelse än andra. Men en sak är säker, vi behöver den lika mycket allihop, hur vi än ser ut. Och jämförelse hur vi kommer att se ut då, så ser vi förskräckliga ut nu. Ja, men det måste man väl kunna säga. Det betyder att ni är jätterara och söta nu också. Men gosse, vad vacker du kommer att vara i den nya kroppen. Det är ju teologiskt korrekt. En skönhet utan dess like. Den ursprungliga bilden som lades ner i mänskligheten före fallet kommer då att ha nått ett ännu högre plan. Och vi vandrar tillsammans med honom i vita kläder. Hans namn ska stå skrivet på våra pannor. Och hans faders namn ska stå skrivet på våra pannor. Underbara Jesus. Precis som jordbrukarhustrun såg bonden komma över ängen. Över kullarna med förstlingsfrukten av årets skörd. Och visste att det här var en garanti för den fulla skörden. Så är den tomma graven i Jerusalem en garanti för min öppnade grav och för din öppnade grav.
Amen.
Om du är i Kristus, vill säga. Nu ska jag försöka få slut på det här också. Så står det till slut: kom och se platsen där han låg. Men hörni, vi behöver inte åka till Jerusalem. Ni får göra det, för med någon gång, vet jag. Men du är skogs. Men det är dags för dig och mig att i tron sträcka oss mot honom. För den levande frälsaren är här ikväll. Och han har hört precis vad jag har sagt. Jag hoppas att jag inte har sagt någonting som han inte kan stämma in i och nicka åt. Det vore hemskt om han skakar på huvudet under tiden jag prediker. Det är tid att vi tar emot honom nu och här och förenas med honom genom tron. Kommer ni ihåg vad vi läste i början? Ordet är dig nära. Trons ord som vi predikar. Nu har jag predikat det. Nu har jag predikat det så gott jag har förmått. Och Gud har fått lägga sin välsignelse därtill. Nu är ordet utsått. Nu är det din uppgift att gripa dig i tron. Att liksom, om Herren ursäktar, nu är det dags för dig att lägga vantarna på din frälsare. Och göra honom till din. Han älskar att bli erövrad i tron. Det var därför han dog. Det var därför han uppstod. För att ditt folk skulle storma fram. Och rycka himmelriket till sig. Gör det, människa. Ska du gå ofrälst från Sion ikväll? Det är väl förskräckligt onödigt. Ska du gå lika död som du kom? När den levande är här. Nej, nej och åter nej. Jesus sa: den som inte är född på nytt kan inte se Guds rike. Och den som inte är född på nytt kan inte komma in i Guds rike. Men du som har fått dina ögon öppnade nu då. Kom och se platsen. Kom och se att Jesus har dött och uppstått just för dig. Och att han just nu kallar dig att följa honom och bli hans. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi be, hörni. Jag tror vi ska stå upp. Och så ska sångarna nog faktiskt få komma upp redan nu. Och göra sig redo medan vi ber där. O urtidens Gud, du gamla av dagar, Israels helige, tack att du blev människa i Jesus Kristus. Du är livets Gud, och dig kan ingen döda. Döden kunde inte behålla dig. Jag prisar dig för liv och liv i överflöd. Ett liv som kan bryta bojor. Ett liv som kan lösa människor ur dödstankar, ur känsla av meningslöshet. Du vet om det finns någon här ikväll som inte äger det andliga livet, utan som går omkring som en levande död, som lever fysiskt och själsligt, men som inte äger andligt liv. Kom, döp i anden. Föd på nytt, Herre. Låt stora förunderliga ting ske. Evangeliets ord har fått gå ut. Och nu får du lägga din välsignelse till så att det kompletteras och blir fullständigt. Drabba oss med evangeliets kraft till frälsning, Herre. Du vet också om det finns någon här som går med tunga tankar, med känslor, som har drabbats av liksom dödens ande. Tack för att du är livets Herre. Halleluja! Där du går så fri och stark, blommar hård och stenig mark. Jag tackar dig, Herre, för att det ska ske just nu. Att någon ska få kliva ut ur dödens mörker, ut i det flödande ljuset ifrån din uppståndelse. Samma oerhörda kraft som du lät verka, låt den verka här ibland oss. Ta hand om avslutningen av vårt möte och gör allt du har tänkt nu, Herre. Amen.